God morgon, Växjö. Du är välkommen att lyssna till Kristen Närradio i Växjö på 102,4. Det är Anita Örjan Bäckryd som vi brukar. På onsdagarna så har vi en halvtimme på morgon du kan lyssna till oss. Och vår trogne Erik Olsson är med i tekniken och det är vi glada för. Ja, Örjan, idag har du hela programmet.
Ja, jag vill att vi ska börja med en sång. Den kommer ifrån Salemförsamlingen i Vargön. Och det är sången För en tid som den här.
Som den här, möt oss. Möt oss för en tid som den här, möt oss. Vi behöver din ande, din kraft och ditt liv. Vi behöver din kärlek och ditt perspektiv. Möt oss för en tid som den här, möt oss. Fyll oss för en tid som den här, fyll oss. Fyll oss för en tid som den här.
Temat på den här sången, det var ju För en tid som den här. Och det är väl så att folk i olika tider tycker att just deras period av livet, deras upplevelser är någonting speciellt. Att tiden är lite märklig där man lever. Men om vi jämför vår tid just nu med det som vi har levt kanske här i Sverige de 50 senare åren, då får vi nog säga att vår situation är väldigt speciell. Alla dessa sprängningar, dessa bomber som omkullkastar kan man verkligen säga, människors liv. Och dessa skjutningar som ibland också drabbar helt oskyldiga i de här gänguppgörelserna. Ja, nog är det en speciell tid. Och du som lyssnade intensivt till den här sången, du lade nog märke till att de sjöng "Möt oss för en tid som den här. Fyll oss i den tid som är här och led oss i den tid som är här." Och det här är naturligtvis en bön som vi har som troende, som kristna, att vi vet att Herren är med oss också i den här svåra tiden. Han vill hjälpa oss att vi har siktet inställt på framtiden. Vi vet ju att framtiden är ljus, hur mörkt det än kan vara. Och jag hoppas att du som lyssnar känner det så också och kan ta till dig de orden och inte bli helt överväldigad över vad som händer i våra dagar. Det är ju så att vi som kristna behöver riktigt ta på allvar Jesu uppmaning att sprida glädjebudskapet. Och vår pastor Pelle Hörnmark i Ulriksbergskyrkan hade en väldigt uppfordrande artikel i den kristna tidningen Dagen för en tid sedan. Då han verkligen utropade våga vittna, våga bemöta svårigheterna och var med i det här frimodiga budskapet som vi ska framföra, att Jesus är svaret på våra dagars problem. Och helt nyligen så läste jag också om gruppen av ungdomar från olika länder som reser omkring, och de kallade sig för Carry the Love. Ja, att man ska bära kärleken. Och när de var på besök i Jönköping så nöjde de sig inte med att bara vara på besök i kyrkor, utan de gick också ut på gallerian, jag tror det var på A6 där i Jönköping, och tog tillfället i akt att gå fram till ungdomar speciellt som var där och prata med dem och berätta om sin kristna tro. Och journalisten på tidningen Dagen, han fick en riktig tankeställare själv när han la märke till deras frimodighet och deras ödmjukhet att lyssna in också vad de jämnåriga medmänniskorna hade att delge. Ja, det här med frimodighet, det är så viktigt i våra dagar. Om jag nu tar med dig till en bibeltext i Apostlagärningarna i Bibeln, ja, då tycker du att det är ju ett gammalt exempel. Men jag tror att det här har någonting särskilt att ge oss. Det berättas ju där om Petrus och Johannes, de två apostlarna som en kort tid just efter det att den heliga ande hade blivit utgjuten på pingstdagen, samarbetade. Och de träffade ju den där förlamade mannen vid Sköna porten där i Jerusalem. Och det var ju han som ropade och ville bli hjälpt. Och då sa Petrus och Johannes, se på oss. Och då tittade mannen upp på dem eftersom han trodde att han skulle få någonting av dem. Men Petrus sa, jag har varken silver eller guld, men jag har något annat att ge dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, res dig upp och gå. Och sedan tog Petrus den förlamade mannen i höger hand och reste honom upp. så skedde detta under. Och det var ju en starten till en förkunnelse, en predikan där som människorna fick lyssna till. Och Petrus och Johannes arresterades just för det här som de hade undervisat om. Att de hade talat om uppståndelsen från de döda. Och detta hoppets budskap, det var alldeles för mycket för befolkningen där. För de ledande i alla fall. Den stora massan ville lyssna med intresse. Och det är kanske så att det finns en del som försöker att hindra det här budskapet även idag att gå ut. Detta glädjefyllda budskap om att Jesus kan förvandla liv. Jag hör om att ungdomar som tror på Gud och är frimodiga i skolorna, ja, det är flera av dem som blir mobbade och motarbetas på olika sätt. Och det kan vara väldigt jobbigt. Flera av våra ministrar har blivit uppmärksammade på detta på regeringshåll. Och de säger att ja, naturligtvis får det inte gå till på detta sätt. Men denna likgiltighet som finns ibland från ledningen i vårt land att inte se denna oerhört betydelsefulla gärning som görs bland ungdomar. Dessa församlingar som har ett fantastiskt fint ungdomsarbete som når ut till så många, ja, tusentals och åter tusentals ungdomar som kommer regelbundet till de här barn- och ungdomssamlingarna och som får leva i en helt drogfri miljö, som får uppleva budskapet om att det finns ett hopp för framtiden. Ja, det är verkligen vad vi vill riktigt basunera ut och tala om att det finns möjlighet att få uppleva detta. Men frågan ställdes till Petrus och Johannes. Genom vilken kraft och i vems namn har ni gjort det här? Då fylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem, ni styresmän och ledare för folket, om vi idag frågas ut om en god gärning mot en handikappad man och på vilket sätt han blev frisk, ska både ni och alla andra i Israel veta att det är i Nazaren Jesu Kristi namn som den här mannen står framför er fullständigt frisk. Ni korsfäste Jesus, men Gud uppväckte honom från de döda. Han är den sten som inte dög åt er byggnadsarbetare. Den har blivit en hörnsten. Räddningen finns inte hos någon annan, och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, att de tydligen var vanliga enkla människor utan högre utbildning, blev de mycket förvånade. De visste bara att dessa hade varit tillsammans med Jesus. Men eftersom de kunde se mannen stå där bredvid dem fullt frisk, kunde de inget säga. Därför skickade de ut dem ur rättssalen och började diskutera med varandra. De sa, vad ska vi göra med de här människorna? Vi kan ju inte neka till att de har gjort ett stort tecken och alla i Jerusalem känner redan till det. Men vi kan kanske hindra att detta sprids ännu mer bland folket. Vi varnar dem för att i fortsättningen tala till något mer i det namnet. Sen kallade de in Petrus och Johannes igen och befallde dem att aldrig mer tala eller undervisa i namnet Jesus. Men Petrus och Johannes svarade, tänk er själva om det är rätt inför Gud att lyda er istället för honom. Nej, vi kan inte låta bli att berätta om allt det som vi har sett och hört. Då hotade rådet dem att än en gång, men släppte dem sedan. De visste inte hur de skulle straffa dem, för alla hyllade Gud för det som hade skett. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år gammal. Ja, men visst är det en rafflande berättelse detta. att riktigt få uppleva frimodigheten som Petrus och Johannes hade. Och vi vill som kristna i dagens Sverige, här i Växjö också, tala om att det finns ett hopp och det finns en framtid. Den kan vi finna just i den trygga förvissningen om att vi är Guds barn. Och det är så enkelt som en bön. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig att du välsignar oss alla. Och det hjälper oss som dina tillhörigheter att vi kan äga denna stora frimodighet. Att vi kan säga att vi kan inte bli hindrade. Vi måste få berätta om det vi har sett och hört. Det vi har upplevt tillsammans med dig djupt i våra hjärtan. Tack Herre att du hör denna vår bön och du gör oss frimodiga. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi lyssna på en sång och det är sången Inte längre rädslans slav. Ja, vi ska inte vara slavar under rädslan. Vi lyssnar på den här sången.
Gud, du gör mig fri med en melodi. Du omsluter mig med en sång av befrielse från min fiende tills rädslorna får gå. Inte längre rädslan slav, för jag är Guds barn. Inte längre rädslans slav, för jag är Guds barn. I min moders liv valde du ut mig. Din kärlek sa mitt namn. Jag är född på nytt in i en familj. Mitt blod är blod av dig. Inte längre rädslans lag, för jag är Guds barn.
Ja, att inte vara rädslans slav. Vi känner oss väl inte som troende bundna utav vår omgivning, utan ger ut utav vår tro. Och naturligtvis ska vi inte tjata på något sätt, men jag är säker på att Gud ger oss tillfällen att tala om vår tro. Det kan kosta väldigt mycket i olika delar av världen. Och jag läste med stor behållning och med gripenhet vad Suheila Fors skriver om väckelsen i Iran. Suheila Fors är ju en aktiv kristen med kurdisk bakgrund ifrån Iran. Och hon har vistats i Sverige dit hon kom och flydde hit. Hon har byggt upp på många olika ställen i vårt land, olika tehus som det kallas. Där man bjuder på ett varmt välkomnande och särskilt där de som har det svårt i tillvaron får en stund, en fristad. Och sen har hon privata boenden också, skyddade boenden som speciellt då slagna kvinnor kan komma till. Ja, hon har till och med fått utmärkelse från Konungens hand för inte så länge sedan och är författare till flera böcker. Nu skriver hon i en artikel nyligen: dessa milda, tystlåtna, dessa goda grannar och arbetskamrater, dessa föräldrar som försöker fostra sina barn till goda människor, dessa stilla som ber för sitt land och för människor i nöd, dessa sekreterare, butiksbiträden, ingenjörer, sjuksköterskor och studenter som funnit frid och glädje i sitt liv, dessa är det största hotet mot sitt lands regim. Iran. Dessa fridsamma människor är landets 1 miljon kristna konvertiter. En av dessa är M. Jag hörde av vänner att han var ute på permission från fängelset och frågade en av vännerna på telefon om jag kunde få prata med honom. Hon svarade att det nog inte gick genom hans telefon som kanske var avlyssnad, men väl genom hennes. Idag på förmiddagen ringde hon och sa att han var vid telefonen och att jag kunde få tala med honom. Jag hör hur flickan i hans famn pussar sin pappa hela tiden. Efter några inledande artighetsfraser frågade jag om jag fick skriva om honom i ett inlägg. Han sa att det var helt okej. Vad mer kunde hända honom efter allt lidande i fängelset? Flickan i famnen avbröt vårt samtal. Pappa, hur många dagar är du hemma? När han lämnat barnet till frun fortsatte samtalet. Han berättade att regimen såg hans tro som ett hot mot nationens säkerhet och att de såg islam som en fullkomlig religion som ingen får lämna. Han berättade om hur han blivit konvertit. Hans mamma hade fått cancer. När han talade om det för några vänner som var kristna frågade de om de fick be för henne och besöka henne på sjukhuset. Jag trodde inte på vad de sa men lät dem be för henne. Hon blev frisk och därför besökte jag deras möte. Där förändrades mitt liv totalt. En dag hittade polisen deras grupp, grep alla och dömde dem enligt lagen om nationell säkerhet. Väckelsen i Iran ses som en västerländsk komplott i avsikt att störta Irans regim, inte som den verkligen är, en rörelse från hjärta till hjärta, där människor söker och finner hopp och frid. I fängelset blev han och de andra konvertiterna naturligtvis misshandlade. Hittills har han suttit i fängslad i 2 år. När han friges om 3 år är han en orenförklarad, tredjeklassmedborgare, fråntagen de rättigheter andra medborgare har. Berättelsen ger mig en klump i halsen. Jag vill inte ta ifrån honom mer av hans korta stund av frihet med familjen utan avslutar samtalet. Jag tänker att här lever jag i frihet och ser genom fönstret ett land i fred medan han lever i ett land där sådana som han torteras och ibland avrättas för inget annat än för sin tro. Skillnaden blir för stor att greppa. Enligt Violations to the Rights of Christians i Iran, en rapport publicerad 2023, så arresteras under 2022 så många som 134 kristna för trosrelaterade frågor, mer än dubbelt så många som registrerades 2021. Av dessa fick minst 30 fängelsestraff eller tvingades i exil. I slutet av 2022 satt minst 17 kristna i fängelse och avtjänade straff på upp till 10 år för agerande mot nationell säkerhet eller propaganda mot regimen. Det är inte så att vi konvertiter i väst är befriade från islamisternas hat. Mina barn i Sverige har misshandlats för min tro, liksom jag själv här i den svenska idyllen, och vi är långt ifrån det enda. Men där i hemlandet, ett telefonsamtal bort, finns ett långt grymmare, en långt grymmare verklighet. Med skurkstatens hela logik upphöjs det vidriga och ondskefulla, medan det stilla, vårdande och bedjande förföljs och förtrampas. För råhet, liderlighet och brutalitet tycks längtan efter renhet och frid vara det allra mest utmanande. I de små grupperna av troende som söker sig samman för att be och lovsjunga hör den religiösa despotismens löften om sin framtida undergång hemma. Några av de mördade kristna är den anglikanske prästen Erasto Saye, dödad 8 dagar efter revolutionen. Biskop Haik Hovsepian Mers slaktades med kniv. Pastor Tateos Mikaelian, som kritiserat behandlingen av kristna, och pastor Mehdi Djibai, vilken 25-årsjubileum av martyrdöden vi uppmärksammar i år. En annan är pastor Hossein Sumand, som hängdes för avfällighet. Ingen är förskonad, inte ens de gamla. Abbas Amiri, 63 år, och hans fru Sakinet Ramada dog den 30 juli respektive 3 augusti på grund av skador de ådragit sig under razzian den 27 juli 2008 mot deras hem i kvarteren i Isafan. Abbas skador, särskilt på bröstet, var så allvarliga att han fördes i koma direkt till en intensivvård på sjukhuset. Han dog 3 dagar senare. Deras brott var att de bekänt sig till Jesus, inget annat. I Iran, liksom många andra länder runt om i världen, lider kristna för sin tro. Var sjunde kristen i världen är förföljd för sin tro. Ja, låt oss bedja efter att ha lyssnat till den här texten som publicerades i tidningen Dagen. Herre, vi tackar dig att du vill välsigna denna stund, alla dessa människor som lider för sin tro. Tack att du hjälper oss att vara frimodiga, vi som har alla möjligheter att tala om dig. Tack att du är densamme för dem som du är för oss. Vi tackar dig, Mästare dyre. Amen. Så låter vi en sång tona ut här, och det är sången Visa mig din väg, som är den heliga Birgittas text. Visa mig din väg och gör mig villig att vandra på den.
Att vandra den. Visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Så ge mig hopp. Visa mig din väg med din